Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Jag var så arg. Jag hade kunnat gå upp i atomer själv. Så arg var jag när de ringde på telefon.
Det här är en berättelse om kärlek, pengar och svek.
De drar sig inte för någonting. De är enormt skickliga på att manipulera.
När man har förlorat sina drömmar och tron på sig själv, vad finns det då kvar?
Jag tror att alla ljuger. Det kommer jag inte över, tror jag.
Men det är också berättelsen om en jakt på pengar och bedragare.
Jag tänkte, fan nej, ingen ska lura mig. Då var det ju ett svenskt nummer då.
Hittade vi någon uppkoppling som knöt an till Sydafrika.
I was used.
Du lyssnar på Podmi-dokumentär Lurad på kärlek och miljoner. En serie i två delar av mig, Jonna Burén. Det här är andra delen. Lena har träffat kärleken. För några timmar sedan skickade han bilder till henne på sig själv i flygplanet. Nu är jag på väg. Lena har kört till Skavsta flygplats för att möta honom och nu står hon där och väntar på honom. Louis, den stilige mannen med skägg och rufsigt grått hår. Hemma väntar laxlasagnen hon har förberett och hon har hängt upp det blå förklädet som hon har köpt i present till honom så han kan hjälpa till med maten. Lena är kär och har föreställt sig det här ögonblicket när de ska träffas för första gången.
Man kan bli kär på avstånd, för jag blev ju det.
De har chattat med varandra över ett halvår nu och ibland pratat i telefon. Han brukar säga att han vill överösa henne med kyssar. Han ger henne komplimanger. För ett tag sedan var hon och tittade på huset som de kanske ska köpa och flytta in i. Hon har hjälpt honom med pengar för att hans frysta tillgångar ska öppnas. Men han har pengar och ska betala tillbaka allt. Hon har tagit två lån och använt sina egna besparingar. Men nu äntligen ska han komma. Och det pirrar i magen.
Han kommer nog, så tänkte jag. Han kommer nog. För jag trodde ju stenhårt att han skulle komma. För det var ju så verkligt allting.
Hon skannar av alla som kommer ut ur ankomstdörrarna. Letar efter den långa mannen med snälla ögon.
Kommer ingen.
Hon står där i två timmar. Men det kommer ingen.
Jag fick åka hem. Jag åkte hem och jag tänkte att, och jag kände då att det är något som är galet det här. Jag kände det på mig, att jag har nog gått på här en nit faktiskt. Och så blir man ju arg på sig själv.
Var är du? Skriver Lena till Louis. Oslo, svarar han. Planet har krånglat och gått ner där istället och han har tagit in på hotell. Jag kommer imorgon. Sen blir det tyst från honom. Och istället kommer det ett mejl från ett sjukhus, Sankt Olavs hospital och Dr. Ryan Desmond. Louis har varit med i en trafikolycka med taxin på väg till flygplatsen och han måste opereras.
Ja, han skrev ju då att han hade råkat ut för en olycka. Och han vårdade samma, liksom lite medvetslös. Och sen fick jag bilder på en bil som hade krockat. Det var taxibilen som hade krockat med någon annan när de skulle åka till flyget. Och sen kom det mejl från hans son som också bekräftade liksom att, ja, att pappa hade blivit sjuk och låg på sjukhuset.
Hello, good day mom. Jag fick ett meddelande från Sankt Olofs hospital att pappa var inlagd där. Jag skriver senare när jag har pratat med doktorn. Försök att inte oroa dig för mycket. Han kommer bli bra, precis som doktorn lovade. Ta hand om dig och älska dig, mamma.
Lena kollar upp sjukhuset. Kan det här verkligen stämma? har han hamnat i Norge och varit med om en olycka.
Och då ringde jag till det här. Och det fanns ingen läkare med det namnet då.
Hon svarar sonen Alex att det är värsta dagen i hennes liv. Att hon aldrig har gråtit så mycket. Att hon älskar Louis. Då får hon ett meddelande från Louis själv.
Sen skrev han, han vaknade till liv. Så då så sa jag till honom att jag kan komma och hämta den. Det är inte så långt att åka härifrån. Det ville han ju inte då. Så då skrev han att han ville att jag skulle skicka pengar till Norge. Och det tänkte jag aldrig, tänkte jag då. Och då fick jag ju mer bekräftat att det här var ju, alltså det var ju en bluff.
Den här gången vill Louis ha pengar till sjukhusräkningen. Lena förstår att det är något som inte stämmer. Hon skriver till honom. I don't believe you anymore. I don't think you're coming ever. Jag tror det inte längre. Jag tror inte du kommer någonsin. Hon har pratat med sina väninnor. Hon har ju tidigare berättat om Louis och sina känslor för honom. Men när han inte kom krossade han hennes hjärta. Och de manar också oråd. De kollar upp flygen och det gick inget flyg från Glasgow till Skavsta. Han måste ha ljugit, säger väninnorna.
Ja, de hjälpte mig ju. Mm. De har ju stöttat mig hela tiden. Har de gjort.
Nu ändras tonen i mejlen till sonen Alex och Dr. Ryan. Det gick inget flyg. Jag vet inte vad jag ska tro. Kanske din pappa har lurat mig. Kanske det aldrig var någon olycka. Snälla, jag vill veta sanningen. Jag vill tro att det har varit sant, för jag har trott på din pappa. Snälla berätta innan jag ringer polisen.
Hello mom, I'm so surprised you're talking like this.
Sonen står fast vid att allt är sant. Men Lena vet att det inte stämmer. Hon har haft känslan ända sedan Louis inte dök upp på flygplatsen.
Det var då jag började tänka, ja, nu är pengarna borta. Och det var då jag liksom fick den här paniken. Man känner sig som man håller på att dö, alltså. Jag märkte det där. Och det var verkligen en obehaglig upplevelse. Så jag förstår dem nu som har panikattacker. Fast egentligen händer det ju inte. Det är ju inget farligt.
Hon åker in till sjukhus och de kollar alla värden och hjärtat. Hon är okej. Det är en panikattack.
Så kom den stora ilskan. Jag tänkte, fan nej, ingen ska lura mig igen. Så det var bara att börja jobba.
Hon slutar skriva till Louis och svarar inte på mejl från sonen Alex. Hon vet inte längre vem eller vilka som har skrivit till henne när hon har trott att hon pratat med Louis. Då ringer telefonen.
För då ringde de på telefonen och pratade med mig. Och jag var så arg. Jag var så arg. Så, alltså jag hade kunnat gå upp i atomer själv, tror jag. Så arg var jag när de ringde på telefon. Så jag sa, nu är det färdigt. Ja, de jagade mig en bra tag efteråt. Med både med sms och mejl och ringde på telefonen jag fick från England då. Engelska nummer. Mm. Efter det här så gick jag direkt till poliserna.
Dagarna går i ett somrigt Sverige och Gustav sitter och väntar på ett mejl från Valentina.
Jag skrev inte ett sött brev för att få pengar tillbaka.
Det var ett tag sedan nu han hade mycket kontakt med Valentina Goldstein. En 51-årig kvinna från Tyskland som handlar med guld och bor som inneboende i en villa i Göteborg. Han har hjälpt henne med pengar efter att hon blivit rånad för att få ut guldet, hjälp med advokat när hon riskerade dödsstraff, med mediciner och flygbiljetter. Tanken var att han också skulle få tjäna lite pengar på det där guldet.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men när hon behövde fler miljoner för att sälja guldet i Sydafrika sa han stopp.
Och då sa jag stopp. Nu är resan slut alltså.
Gustav skulle ju göra ett klipp på det där guldet. Men nu är han bara intresserad av att få tillbaka sina pengar som han har lånat henne. Det har blivit totalt 1,9 miljoner kronor. Han skriver att hon väl säkert vill lämna tillbaka pengarna.
Jag hade ansåg att hon var seriös människa och allt det här. Men jag skulle ha pengar. Jag handlade om pengar. Jag måste söta att få någonting. Va? Sen blir det socker i kaffe.
Det är en sommardag och Gustav är med en vän när mejlet kommer. Valentina skriver att hon är glad att han fortfarande bryr sig om henne. Men några pengar tillbaka är hon inte redo att ge honom. Hon behöver fortfarande mer pengar.
Jag var ju fortfarande i Sydafrika, vet du. Då skrev hon det här att hon behövde mer pengar. Jag ansåg resan avslutad helt enkelt. Så jag tänkte att det blir precis ingenting att hämta här, va?
Han bestämmer sig för att släppa det helt. Han kommer inte få tillbaka några pengar ändå.
Och då ringde Peter och det var ju väldigt bra. För då fick jag ju veta att det fanns liv i ärendet så att säga.
I Sundsvall sitter Peter Johansson, kriminalinspektör på bedrägerigruppen, i sitt vita rum utan något på väggarna i polishuset. Han sitter framför datorn och ringer runt till möjliga offer för något som kallas romansbedrägerier. Människor som har blivit lurade på pengar i tron på att de har träffat kärleken. De här fallen engagerar honom och antalet offer verkar aldrig ta slut.
Man tar ifrån dem allt kan man säga. Alla deras pengar, det finns de som har varit pensionerade och tvingats börja arbeta igen för att betala av sina skulder. Vissa människor har ju då kanske pengar förut, va? Besparingar och annat som man har kämpat ihop under ett helt arbetsliv som en trygghet när man då ska på ålderns höst när man går i pension och kunna njuta av livet, och de pengarna försvinner ju. Men det är inte bara det, utan många av de här drabbade tar ju också lån för att kunna fixa det här och hjälpa sin nätromans helt enkelt då. Det är ju fruktansvärt vad man spelar på andras känslor och liv.
Efter att han har pratat med ett offer följer han pengarna. Till vem har de fört över och vart har de tagit vägen sen? För varje person ritar han upp ett diagram. Pengarna visar vem som är skyldig.
Så följer vi pengarnas väg.
2019 går Lena in på polisstationen. Hon är rosenrasande.
Sen hade man med dator och papper och allting som hade dragit ut. Så de fick gå igenom min telefon och allt det här.
Tjejen på polisstationen är hjälpsam. Lena berättar att hon har chattat med Louis som jobbar på ett oljeborrningsföretag och att hon har fört över pengar till honom för att hans tillgångar var frysta. 493 904 kronor och 80 öre. Samma dag kommer beskedet från polisen.
Ja, först la de ner det. För det fanns liksom inget att ta på.
Citat. Förundersökning inleds inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Brottet har begåtts utomlands och bevisning finns inte tillgänglig här. Det finns inte heller förutsättningar för internationell rättslig hjälp.
då jag gick till brottsofferjouren och hon hjälpte mig jättemycket. Så då fick vi, då var det ju ett svenskt nummer då. Det var ju till den här mannen då som skickade pengarna då.
Lena och kvinnan hon får kontakt med på brottsofferjouren hittar alltså ett svenskt kontonummer som Lena har satt över pengar till. Lena kom ihåg känslan när Louis sa att hon inte behövde gå till banken för att göra en utlandsbetalning. Hon hade redan gjort det en gång och tyckte att det kändes lite jobbigt att gå tillbaka. Men han hade en lösning för henne, att sätta över pengarna på det här svenska kontot.
Redan där kände jag på mig vad konstigt det här är egentligen. Men ändå gjorde jag det. Jag fattar inte själv.
Hon går tillbaka till polisstationen 2 dagar efter hennes första anmälan och lämnar in kontoutdraget som visar att pengarna har gått till ett svenskt konto.
I alla fall så tog polisen upp ärendet igen då. Och sen träffade jag ju, fick jag ju prata med Peter då. Så sen snurrar de upp hela det där.
Nu hamnar hennes anmälan hos polisen Peter Johansson i Sundsvall. Och nu börjar det hända saker.
Det mest framgångsrika och enkla det är ju också att följa pengarnas väg. Man kan se att en drabbad kan då ha gjort utlandsbetalningar. Men sen har vi då de som går till svenska konton. Och de här personerna som tar emot pengarna blir ju misstänkta för penningtvätt.
Mannen i Sverige som Lena har satt in pengar till är nu misstänkt för penningtvätt. Peter Johansson går igenom hans konto för att se om han hittar något annat misstänkt. Då ser han en större överföring som inte passar in. Det är pengar från en annan man i Sverige. Polisens magkänsla säger att den här överföringen nog också är från ett bedrägeri. Det finns inga andra logiska förklaringar. Peter kollar igenom polisanmälningarna men hittar inget.
Och det är klart, då funderar man varför inte det här anmält då? Då säger jag att de kommer från Gustav. Det är ingenting han har anmält tidigare då. Så att jag tar kontakt med honom och får ju då bekräftat att han har blivit lurad på pengar av en person som han har träffat på nätet. Handlar väl om nästan 2 miljoner.
Det är alltså Gustav som har fört över pengar till det här svenska kontot som tillhör mannen som är misstänkt för penningtvätt. Och Peter Johansson tar upp en anmälan från Gustav direkt.
Ja, jag vet inte vad jag tänkte egentligen då, men man var lite paff kanske.
Gustav blir förvånad när Peter ringer, men får lite hopp om att få tillbaka något av de nära 2 miljoner han förlorat.
Jag sa ju då till Peter också, det finns väl inte att hämta här nu. Och han sa, kan jag hålla dig på det? Samtidigt var det ett ljus som tändes här, va? Det är en chans.
Gustav hade ingen tanke på att kontakta polisen. Pengarna var ju borta. Han trodde det var kört att sätta dit någon. Och prata med någon annan om det i sin närhet, det var han inte så sugen på.
Så det pratar man inte om, nej. Det gör man inte. Jag var så dum. Jag var så dumt alltihop.
Peter börjar spåra Valentina Goldstein på nätet, som ju senast skulle få sålt sitt guld i Sydafrika.
Vad det gäller Gustavs kontakt så hittar vi någon uppkoppling som knöt an till Sydafrika.
Han spårar också Louis Anderson. Även hans profil kan spåras till Sydafrika. Samtidigt som polisen följer pengarna och försöker hitta bedragaren sitter Lena i sitt badrum. Hon inser att hon förlorat inte bara den stora kärleken. Hon har också tagit 2 stora lån. 400 000 kronor. Hur ska hon kunna betala tillbaka?
Då satt jag ute i badrummet och tänkte jag sätter mig här i duschen.
Lena tänker på att avsluta sitt liv här i badrummet.
Så tänkte jag. Och sen så låter jag vattnet stå på lite grann så att det rinner ner. Så ingen behöver städa efter mig. Så tänkte jag. Det är svårt. Hur kunde jag gå på det där? Jag fattar inte. Jag anklagade mig själv att jag kunde vara så himla dum. Det kommer jag aldrig komma ifrån. Att jag gick på det här. Så det är inte så kul att känna sig dum. Egentligen är jag ju inte dum, jag är rätt smart. Men för sig själv.
Lena slår bort tankarna och ser till att få hjälp.
Men så fick jag ju gå till kurator och jag vart ju hjälpt den vägen då.
Men jag tänker att det är viktigt att förstå att de som blir utsatta för mansbedrägeri inte är du.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma, okunniga eller giriga. Och det kan man inte fatta om man inte verkligen förstår hur skickliga en del av de här bedragarna egentligen är. De är enormt skickliga på att manipulera sina offer.
Det här är Emma Engdahl, professor i sociologi vid Karlstad universitet. Och som hon säger, i teorin, det perfekta offret för en bedragare.
Jag har dålig impulskontroll, så det är därför jag tänker, herregud, liksom, jag är som jord för att falla för den här typen av hemskheter. Det gäller ju liksom kunna säga nej, stopp och belägg.
Det finns forskning som generellt visar vilka som råkar ut för den här typen av bedrägerier, men enskilda fall kan skilja sig åt. Hon säger att vem som helst kan drabbas om man är sårbar just då.
Mesta forskningen visar att det är kvinnor är oftare offer för det här. De är högutbildade, de är impulsiva, har lite svårt att kontrollera sig så att säga. Och jag tror lite på det här med impulsivitet och faktiskt att vara en modig människa. En sån där som gillar att ta risker, att vara riskbenägen. Det tror jag gör att man lättare trillar dit här. Men man behöver ju faktiskt också vara lite riskbenägen för att bli förälskad och förändra sitt liv till det bättre också. Så att, ja, det här är ju både positiva och negativa egenskaper, men de blir ju bara negativa om det visar sig att det är en bedragare på andra sidan. Om det är drömprinsen på andra sidan, då är det ju det som möjliggör ens kärlekslycka.
Hon har gått igenom den forskning som finns om romansbedrägerier.
Jag är egentligen förvånad över hur lite forskning som har bedrivits på det här området med tanke på hur hårt det drabbar de utsatta.
Och det finns något gemensamt hos de som blir drabbade. En önskan om något annat.
Om vi bortser från fred så är det väl snabba cash och kärlek som vi önskar oss. Och det gör ju kanske de här personerna också. Och de som är i riskgruppen, det är de som aktivt söker efter en partner. Det är väldigt lätt att tänka, men hur dum kan man vara? Hur kan man låta sig luras på det här sättet? Men romansbedragare är ofta väldigt, väldigt skickliga. De är bra på att bygga förtroende, skapa tillit. De har sociala färdigheter och de är utrustade med ett enormt tålamod med sina offer.
Gustav hade kontakt med Valentina flera månader och Lena satte över pengar till Louis 3 månader efter att de pratade första gången. 3 månader där de sagt god morgon, god natt, pratat om deras framtid tillsammans och tittat på hus.
De lyssnar på offret, de finns där, de pratar med offret, de pratar väldigt mycket i romantiska termer om kärlek och om drömmar, och de är bra på att pejla in vilka drömmar offret har, om det så är ekonomisk vinning, ett framtida hus någonstans på andra sidan jorden, Vattenfall och allt vad du önskar dig. Och det är liksom härligt att drömma tillsammans med någon annan, och ens fantasier får luft under vingarna, och det mår vi väldigt bra av. Alla kärleksrelationer innehåller ju ett visst mått av fantasi. Problemet med de här relationerna är att det bara är fantasi, men samtidigt är ju inte det riktigt sant. Därför det här är ju ändå en människa som kommunicerar med en i princip varje dag, som finns där när man kommer hem och är trött och som lyssnar på en. Så det blir ju ändå en nära förtrogen.
Man måste komma så nära, för pengar och relationer är krångligt, även när det inte är med någon man aldrig träffat. Både Gustav och Lena fick se kontoutdrag, passbilder och till och med inloggningsuppgifter till bankerna. De måste lita på den på andra sidan datorn.
Sen kommer ju det här liksom med kraven på pengar och annat som gör det lite mer komplicerat. Men ibland är man liksom så inne i det här gemensamma livet att mina pengar är dina pengar, och man vill vara hjälten, och man känner att man inte vill leva utan den här människan. So what? Vad är 500 000 om jag ändå har dem på banken? Och det är till och med så att folk tar lån för att rädda de här relationerna. Så att det, ja... De drar sig inte för någonting, och det är det som gör det så svårt för offret, för att man utgår ofta från sig själv och vad man själv skulle kunna tänka sig att göra. Och det där finns inte som en möjlighet. Det är viktigt att samhället vaknar upp och ser det här, för ibland känns det som att man inte tar det här brottet på allvar. Framförallt tror jag att man måste se var skulden ligger och lägga skulden hos förövaren. Och här har samhället ett enormt ansvar. Om vi stigmatiserar brottsoffer så kommer de att känna skam. Och så kommer liksom övergreppet och brottet bara att fortgå om och om igen, liksom för evigt.
Lena mår jättedåligt. Hon kan inte sova och älta både pengarna och kärleken. Att hon varit så dum. Hon går hos en kurator och får hjälp den vägen.
Ja, jag kunde inte sova. Jag kunde inte sova. Det har ju mått dåligt då ett tag, så jag fick ju äta lite psykofarmaka ett tag. Men det har jag slutat med nu. Och sen, jag berättade ju för mina väninnor då. Men mina barn, det tog jättelänge innan jag berättade för dem. För jag tänkte, nu tänker de. Jag kände mig så dum. Det var ju det. Mm. Så det tog lång tid innan jag berättade.
Men det var ilskan som faktiskt räddade Lena.
Jo, jag blev så... Jag blev jättearg. Alltså jag bara, nu ska jag reda ut det här, tänkte jag. Så då började jag jobba på det. Och då höll mig uppe på något vis. Annars hade jag nog brutit ihop, det tror jag.
Polisen Peter Johansson sitter mitt emot en av de misstänkta för penningtvätt. Vi kallar honom John. I bedrägeri efter bedrägeri har den här mannen fått pengar insatt på sitt konto. Peter frågar om han känner Lena eller Gustav. Det gör inte John, säger han. Men både Gustav och Lena har alltså betalat in pengar till honom i tron att de betalat någon annan utomlands, Valentina och Louis.
Ja, båda de här människorna har ju då betalat till konton där vi har en och samma misstänkt. Där är en gemensam nämnare, så de här fallen vi pratar om, de är utredda tillsammans då på, ja, vid ett och samma tillfälle.
Den misstänkte mannen säger att han bara har hjälpt kompisar med att lösa överföringar och att han har handlat med bilar.
Så att det är betalning för sådana då. Men det som blir lite märkligt i min värld då, det är ju hur man gång efter gång råkar få pengar från romansbedragna män och kvinnor som betalning till det här. Och det må ju vara en försvårande omständighet för den som är misstänkt, tänker jag.
Peter spårar pengarna, men det tar stopp.
Sen så har vi ju sett i någon mån också att det går till konton i utlandet då. Men där blir det ju också stopp. Man kan inte få ut de uppgifterna från de länderna det handlar om. Så att...
Han sitter vid sin dator och skickar förfrågningar över hela världen för att få reda på vilka som ligger bakom konton och vart pengarna har tagit vägen. Det plingar till. I ett mejl får han reda på att han har fått en träff på Valentina Goldsteins Facebook. IP-numret pekar på Sydafrika. Han begär att få veta vem som ligger bakom kontot. Svaret är bekant. Användaren finns inte i EU. Han har ingen rätt att få reda på vem som skapat kontot. Citat, vi råder dig att ta kontakt med relevant brottsbekämpande myndighet i Sydafrika.
Ja, överhuvudtaget så om man skickar rättshjälpsbegäran till länder utanför Europa så är det ju svårare att få in uppgifter. Man kan tycka att det skulle vara lätt i dagens värld och samhälle, men vad det gäller brottsbekämpning så finns det en hel del vattentäta skott i mellan länder och framförallt mot bankvärlden. Den är ju ganska tillknäppt då.
Det tar stopp både på spåren när det kommer till profilerna och pengarna. Men de har fortfarande de som har tagit emot pengarna i Sverige. Åklagaren skickar ett PM till Peter Johansson. Citat, frågan är om det är de som även ligger bakom bedrägeriet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I was used.
Det är John som är mannen som både Lena och Gustav har skickat pengar till. Det var också han som skulle ha tagit emot pengarna i det så kallade vd-bedrägeriet och en mängd andra romansbedrägerier. Han säger att han också är ett offer. Att han och hans goda vilja har blivit utnyttjad. Att han från början inte förstod att det var penningtvätt han hjälpte till med.
I början, jag hade inte tänkt att det var en penningtvätt. Men eftersom att de polisen till mig, jag vet nu, okej, det var en penningtvätt. Yes, it's money laundering, I accepted.
Han förstår nu att det är penningtvätt som han har utfört. Han säger att han har hjälpt landsmän och andra att skicka pengar utomlands. Genom sitt företag, säger han, kan han lösa det så att det inte kostar lika mycket att skicka pengar som genom andra tjänster som gör internationella överföringar. Då ska det nämligen växlas till olika valutor flera gånger, medan han kan sätta över det på sina konton utomlands direkt och sen skicka vidare det. Han har hjälpt många, säger han, men de kriminella utnyttjade det.
These bad guys infiltrated the business. And when they infiltrated the business, it's like they gave me different stories, but they knew that it was all criminal money. But for me on my part, I have to be honest with you, I knew nothing. Because if I had known, I would have been the first person to raise the alarm and say, okay, no.
De kriminella ljög ihop olika historier, säger han. På så sätt var det trovärdigt att det kom in pengar som han skulle skicka vidare och så fick han en liten slant emellan. Att han inte har reagerat på att det är så många som har blivit lurade som har skickat pengar till honom förklarar han med att det också är många som han har hjälpt helt legitimt.
So it shows that my business was infiltrated by these criminals for their own gain. And that is what I was trying to explain to Petra, that look, this is what happened.
Och det är vad som faktiskt hände, säger han. Och det är det han har sagt till polisen, Peter Johansson. De kriminella är smarta, fortsätter John.
These guys are so smart
De får personer att göra utlandsbetalningar och de letar rätt på någon som de kan använda som mellanhand i samma land.
Then they look for a mole, a middleman. So and I send the money back to them. And that was what really happened. So most of these people got the money illegally also from me.
De flesta av de här personerna, fortsätter han, fick pengarna olagligt från mig. Han har också blivit dömd i tingsrätten för just penningtvätt och inte för något sånt här bedrägeri. Han menar att polisen borde kunna göra mer för att sätta fast dem som faktiskt ligger bakom bedrägerierna, som han säger också har förstört hans liv. Om domen fastställs står han med stora skulder till flera offer. John tycker synd om Lena, men säger att man måste komma åt grundproblemet, få tag på bedragarna.
She was only being exploited in that situation, and I felt sorry for her, to be honest. If you want to stop a crime, you need to look at the basics of the crime. Even if you send me to jail, it wouldn't stop this issue.
Sydafrikaspåret till Valentina blev en återvändsgränd. När polisen följde pengarna fastnade de i banker utomlands. John avfärdas från misstanken om att han skulle stå bakom bedrägerierna. Det finns inga sådana bevis. Polisen får inte tag i bedragarna. Utredaren Peter Johansson säger att det är så det brukar se ut. De kan inte hitta kopplingen mellan penningtvättare och bedragare heller. Och det är frustrerande att bedragarna går fria.
Ja, men det är det ju. Det är fruktansvärda tragedier och det är jättestora pengar.
Och pengarna, de är borta. Vart de är eller vad de faktiskt används till vet vi inte.
Men det är inga små pengar.
Även om polisen inte får tag på bedragarna är det ändå viktigt att man anmäler sig igen. Gärna också i det land man fört över pengar till. Och att man inte skäms. Polisen, bankerna och politiken måste se att det här händer, säger Peter.
Att man inte känner en skam och en skuld, att man får skylla sig själv. Det är väl det sämsta och det, liksom det viktigaste för oss vanliga människor att jobba med dem. Man måste förstå hur alltså det här upplägget, en bedragare är en bedragare och man är ju jätteduktig på det här. Och jag tänker att det är väl det geniala i brottsplanen är väl att man lyckas få väldigt många att tveka och att inte anmäla det.
Lena kommer hem efter att ha jobbat extra hela dagen. Hon kämpar för att få ihop pengar till att betala av sitt lån. Men det är inte bara pengarna. Känslan av ensamhet som chattandet med Louis fick henne att glömma bort är tillbaka. Hon har ingen hon lika självklart berättar om dagen för när hon kommer hem, så som hon gjorde med Louis. Hon lagar mat till sig själv och sätter sig framför tvn. Hon vill inte berätta om vad som har hänt till fler.
Jag tycker det behövs inte. Det räcker med dem som vet. Har jag lite stöttning från dem? Nej, jag känner mig dum. Och då tänker de så här, fan kunde hon gå på det där? Men det kan man tydligen. Om man liksom blir lite sådär kär så går man på det. Mm.
Men idag tror jag att det är tveksamt om vad fanns. Jag är inte alls säker på att det var en kvinna, det kunde säkert vara en karl.
Gustav har blivit av med nästan 2 miljoner kronor. Han har funderat på vem som kan ligga bakom profilen Valentina med det kortklippta håret.
Det farliga var här, den första pengen som jag fick. Va? Och den pengen var så pass stor. Har den varit mindre, då har det varit mindre farligt. Va? Och det var så jävligt uppbyggt alltså. Så att den här pengen som jag skickade då, så att hela tiden lockas det fram pengar. Va? Ja, det var så otäckt. Så att var försiktig. Inga stora belopp. Inte mer man kan missa.
Lena går i affären och tittar på priserna.
Om det är något billigt så köper jag det. Och så köper jag då så jag kan frysa in. Och frissan har jag dragit ut på. Tandläkaren är ju jobbigt när de ringer från tandläkaren. Och sen har jag haft otur och mina tänder. Jag har gamla fyllningar som spräcker tänderna. Då. Så jag har fått laga ganska mycket. Förut gick jag på gym. Och det kostar ju också pengar nu.
Hon har sett till att fortsätta träna, men med tvn.
Så nu gympar jag ju med Sofia då, för att spara de pengarna. Så har det blivit. Det blir lite tråkigt. Men det är tur man har tv. Och...
Hon är stolt över att hon ändå lyckas jobba in så mycket pengar på den här tiden. Och hon hoppas att hon ska få tillbaka något efter dom mot pengatvättaren John.
Jag har ju jobbat som en litet iller här. Så ena lånet har jag betalat av. Och det andra lånet har jag fått uppskov med nu. Så jag tänkte ska försöka prata med banken om de kan dra ut det på några år. Nu när jag inte kan jobba. Jag har blivit flera år äldre nu. 4 år äldre. Man känner ju det.
Hela den här historien har satt spår i Lena.
Ja, jag vet inte. Jag tar avstånd tycker jag. Jag litar inte på någon. Kommer aldrig att göra det tror jag. Det är det. Det är det som är jättejobbigt. Mm. Man tappar faktiskt tilliten. Jag tror att alla ljuger. Det kommer jag inte över tror jag. Det sitter där som en tagg. Och sen kommer det här nu. Att jag blir arg på mig själv. Det är ju de två sakerna. Som är kvar så att säga. Att de kunde vara så jädra elaka människor.
Du har lyssnat på andra delen av Lurad på kärlek och miljoner. En Podme-dokumentär i 2 delar av Jonna Burén från produktionsbolaget Filt. Lena och Gustav heter egentligen något annat. Producent Olivia Sandell, exekutiv producent hos Podme, Emilia Melgar Arnheim, tekniker Astrid Anka Krona.